Guds frid. Detta tillfälle skulle jag vilja fortsätta tala om det ämne som jag haft ett par tillfällen här i närradion. Jag har talat om att vara himla ljus och vad det kan innebära. Och att det handlar om att hålla fast vid ordet som vi läser i Filipperbrevet 2. Där det står från 14 versen, gör allt utan att knorra och tveka så att ni blir otadliga och rena. Guds ostraffliga barn, mitt ibland ett vrångt och avogt släkte, inom vilket ni lyser så som himlaljus i världen, i det att ni håller fast vid livets ord. Vi läser ju här att det är, alltså att vi bor ibland ett vrångt och avogt släkte. Och det är inte utan vidare att i detta sammanhang lysa som himlaljus. Och det har vi konstaterat att det gör man genom att man håller fast vid Guds ord. Och där har vi tagit ett par exempel på vad det kan innebära för någonting. Där vi måste hävda Guds ords sanningar. Naturligtvis ska vi göra det i alla lägen, så ska vi hävda Guds ords sanningar. Och inte backa på grund av att det vrånga och avoga släktet blir våra motståndare och fiender genom detta. Nej, vi måste våga fortsätta hävda Guds ord. Men idag skulle jag vilja fokusera lite mer på det kristna livet. Vad det kan innebära för någonting. Vi lever ju nu i en tid där kristenheten, den stora massan, ser ut att leva ungefär likadant som alla andra. Och skillnaden är bara att man hävdar att man tror på Gud. Och så går man i gudstjänster, kanske en eller ett par gånger i veckan. Och så är det bra med det. För övrigt lever man ett liv som liknar alla andras liv. Jag tror för min del att det är så mycket mer att verkligen vara en kristen. Vi ska titta på Efesebrevets 5:e kapitel. Där det står så här. 5:e kapitlets 8:e vers, där står det: ni var ju förut mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då så som ljusets barn. Och så kan vi fortsätta där. Hur gör man det då? Hur vandrar man som ljusets barn? Jo, då står det så här: till ljusets frukt består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanning är. Ja, vandra så i det att ni prövar vad som är välbehagligt för Herren. Och ha ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte ger någon frukt utan avslöjar dem fast mer. Vara sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala. Men alltsammans blir uppenbart när det avslöjas genom ljuset. Ty varhelst något blir uppenbart, där är ljus. Därför heter det, vakna upp du som sover och stå upp ifrån de döda, så ska Kristus lysa fram för dig. Se därför noga till hur ni vandrar, att ni vandrar inte så som ovisa människor, utan så som visa. Och ta väl i akt vart lägligt tillfälle, ty tiden är ond. Var alltså inte oförståndiga, utan förstå vad som är Herrens vilja. Och så vidare och så vidare. Det var ju så att förut var de mörker, står det. Och hur var det förut? Och vi ser i andra kapitlet, så kan vi se här från första versen: så har han också gjort er levande, er som var döda, genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs- och tidsålders sätt, i det att ni följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i de ohörsamma. Här ser vi att de vandrade på denna världs- och tidsålders sätt. Alltså finns det ett sätt som vi inte längre ska vandra på. Vi ska vandra på ett annat sätt nu. Och så står det i 3:e versen: bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi liksom de andra. Men så står det där att Gud som är rik på barmhärtighet har för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss gjort oss levande med Kristus, oss som var döda genom våra synder. Av nåd är ni frälsta. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen i Kristus Jesus. Ja, vi är frälsta av nåd och han har gjort oss levande därför att vi var i princip döda. Alltså vi var det. Andligt sett var vi döda, men så fick vi liv. Och detta liv har gjort att vi nu har fått en helt annan förutsättning. Vi har fått ett nytt liv. Vi har fått nya mål. Nytt mål för vår vandring. Vi har fått nya insikter om vad som är någonting värt i tiden och i livet. Och vi har fått nya intressen. Vi har tappat intresset för det jordiska. Nu har vi intresse för det himmelska istället. Och vi är ju alla kallade till hel överlåtelse. Jag minns en gång när jag var väldigt ung. Jag var tillsammans med ett antal ungdomar. Och det var det en som sa så här. Att jag, för min del sa han, så tror jag att Gud har kallat alla kristna att vara hel överlåtna. Och det där brände sig fast i mitt minne. Och jag tänkte och har tänkt allt sedan dess att det är sant. Alla är kallade till helöverlåtelse. Det är inte så att man kan vara kristen och en del är kallade till det. Men de flesta, de behöver inte lämna hela sitt liv i Guds händer. Och naturligtvis är det frågan om en utveckling. Att vi ska växa till så att vi förstår att lämna allt åt Jesus. Vi vet ju det när vi läser om Bibelns gestalter att det var en utveckling hos många gudsmänniskor. Man ser till exempel Jakob, hur han mötte Gud vid Betel. Så säger han så här att om Gud tar hand om mig, om Gud vårdar sig om mig, då ska jag tjäna honom. Men sen när han var gammal så insåg han ju att det var bara denna vandring med Gud som var någonting värt. Allt det andra hade gjort, bara ställt till bekymmer för honom. Det är ju så med oss också att det handlar om en utveckling och en vandring. Men vi är kallade till helöverlåtelse. Och vad innebär detta då? Att vi är kallade till helöverlåtelse? Jo, vi ska låta oss själva uppbyggas med våra medsyskon. Till att uppbygga Kristi kropp, församlingen. Vi är kallade till att vara helöverlåtna, inte bara till Kristus utan till varandra, till församlingen. Som det står om i andra Korinthierbrevet, så står det så här att andra Korinthierbrevets åttonde kapitel. I femte versen där står det så här: och de gav inte allenast vad vi hade hoppats, utan sig själva gav dem, först och främst åt Herren och så åt oss genom Guds vilja. Det var Guds vilja att de skulle ge sig åt varandra, vilket innebar att de fanns där för varandra hela tiden, inte bara på en eller annan gudstjänst i veckan. För att vad innebär att vara en församling? Är det bara att man står med sitt namn i en medlemsmatrikel? Och så går man på ett eller två möten i veckan. Men resten av tiden då? Hur ska man kunna vara i församlingen resten av tiden? Jo, det innebär ju att församlingen behöver komma tillsammans till en djupare och mera verklig gemenskap hela tiden. Att man dels umgås med varandra så mycket att man lär känna varandra, att man kan tjäna varandra med de nådegåvor man har. Det är väl inte bara frågan om att göra det ett eller annat möte i veckan. Det ska väl vara hela tiden att man kan tjäna varandra med sina gåvor som man har. Det kan vara materiella gåvor. Det kan också vara andliga nådegåvor. Det kan vara andra talanger man har, möjligheter att hjälpa varandra med saker och ting. Det är meningen att vi tillsammans ska byggas upp som ett andligt hus. Och det är någonting så stort och så fantastiskt. Därför att Gud vill någonting med det här. Det ser vi ju i Efeserbrevet också, om vi fortsätter där och titta, så kan man se vad Gud faktiskt vill med församlingen. Det står det i 3:e kapitlet. Ty Gud ville, från 10:e versen, att hans mångfaldiga visdom nu i och genom församlingen skulle bli kunnig för furstarna och väldigheterna i den himmelska världen. Sånt hade hans beslut varit från tidsåldrarnas begynnelse, det som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns så mycket bibelord man skulle kunna läsa i detta sammanhang, så jag har svårt att välja ut vad som är viktigt att läsa upp här nu. Men det är ju så att detta ljus har Gud låtit gå upp i våra hjärtan för att vi ska se i 2 Korinthierbrevets 4:e kapitel. Det står så här från 6:e versen. Ty den Gud som sa, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan. För att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den översvinnliga kraft den ska befinnas vara Guds och inte något som kommer från oss. Det är inte så att vi lyser i oss själva, utan det är den skatt som Gud har lagt in i oss. Vi är bara lerkärl, men vi får bära fram denna skatt till människorna. Ja, det står om att vi är på allt sätt i trångmål. Vi behöver inte utan utväg. Vi är rådvilla, dock icke rådlösa. Vi är förföljda, dock icke givna till spillo. Vi är slagna till marken, dock icke förlorade. Alltid bär vi Jesu dödsmärken på vår kropp. För att också Jesu liv ska bli uppenbarat i vår kropp. Ja, ännu medan vi lever överlämnas vi för Jesus skull beständigt åt döden. På det att också Jesu liv må bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Ja, det är svårt att kanske tyda de här orden. Men det innebär att vår naturliga, vanliga, gamla människa blir mer och mer borta. Och det nya livet lyser fram mer och mer i oss. Så att människorna får se att det är något helt annat nu med de här människorna som har mött Jesus. De har någonting som strålar fram. Det finns en glädje och en frid och någonting som gör att de tjänar varandra och hjälper varandra. Därför att det är ju så som Jesus har framställt det, att vi har en tjänst som vi kan göra för varandra. I Johannes så står det om hur han, när han har samlat där i Johannes 13, så står det så här i 2:a versen. De höll nu aftonmåltid och djävulen hade redan ingivit Judas Iskariot, Simons son, i hjärtat att förråda Jesus. Tänk den kvällen när Judas hade bestämt sig för att förråda Jesus, och så står det så här. Och Jesus visste att fadern hade givit allt i hans händer och att han hade gått ut från Gud och skulle gå till Gud. Alltså han visste alltihopa det här. Vilken stor och underbar ställning han egentligen hade. Men så står det så här. Men han stod upp från måltiden och la av sig överklädnaden och tog en linneduk och band den om sig. Sen slog han vatten i ett bäcken och började två lärjungarnas fötter och torkade dem med linneduken som han hade bundit om sig. Och så kom han till Simon Petrus. Denne sa då till honom, Herre, skulle du två mina fötter? Jesus svarade och sa till honom, vad jag gör förstår du inte nu, men framdeles ska du fatta det. Och Petrus sa till honom, aldrig någonsin ska du två mina fötter. Jesus svarade honom, om jag inte tvår dig så har du ingen del med mig. Då sa Simon Petrus till honom, Herre, inte allenast mina fötter utan också händer och huvud. Jesus svarade honom, den som är helt vagen han behöver sen allenast två fötterna. Och han är ju i övrigt hel och hållen ren, så är också ni rena, dock icke alla. Han visste nämligen vem det var som skulle förråda honom. Därför sa han att de inte alla var rena. Och sen han nu hade tagit deras fötter och tagit på sig överklädnaden och återlagt sig ner vid bordet, sa han till dem, förstår ni vad jag har gjort med er? Ni kallar mig mästare och herre och ni säger rätt, för jag är så. Har nu jag, er herre och mästare, tagit era fötter, så är också ni pliktiga att två varandras fötter. Jag har ju givit er ett föredöme för att ni ska göra så som jag har gjort mot er. Sannerligen, sannerligen säger jag er, tjänaren är inte för mer än sin herre, ej heller sändebudet för mer än den som har sänt honom. Och då ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det. Det här stället vet jag att det tänker kristna på många olika sätt omkring. Det finns ju de som bokstavligen menar att vi måste två varandras fötter. Och jag kan respektera dem. De tänker att det är så det menas. Men den tolkning som vi har haft där i de sammanhang jag har befunnit mig i, så menar Jesus att visa på att han betjänar dem. Han tjänar dem, för det var tjänarens uppgift att två fötterna på lärjungarna, att jag menar att på sin herre. Tjänarens uppgift var att två sin herres fötter. Därför att i den kulturen och det landet där man bodde, där gick man barfota med sandaler och blev väldigt dammig om fötterna. Och så behövde man tvätta fötterna när man kom in någonstans, och då, det var tjänarens uppgift. Och det Jesus försöker visa här, menar vi, som vi tolkar det, att vi ska uppträda så som tjänare åt varandra och betjäna människor. Därför att de behöver det. Därför det finns så mycket hårdhet, så mycket som dammar ner, alltså bildligt talat, i vår vandring här, utav den smutsiga omgivning där vi är. Och när vi då tjänar varandra som syskon och hjälper varandra, så blir det som att två fötterna, att man blir renad ifrån det där resdammet som man har. Och det är vad Jesus vill. Och någonting som tog mig väldigt när jag kom på vad det står, att om inte du, Petrus, låter mig två dina fötter, så har du inte del med mig. Och då tänkte jag på detta, att när man som kristen, det är inte så... Det kan vara svårt att ta emot hjälp utav syskonen. Man känner att man mår bra när man får tjäna andra. När det är jag som får betjäna de andra. Det känns bra att göra. Men att ta emot hjälp eller bli betjänad av andra, det kan kännas svårt ibland. Man tycker inte man är värd det, och man tycker att det känns bättre att tjäna de andra. Men vi måste låta de andra tjäna oss lika väl som vi tjänar dem. Så kan vi tillsammans hjälpa varandra, tjäna varandra, vara syskon tillsammans. Och jag har tänkt på att det kanske inte är så lätt för människor idag. Hur ska man kunna göra det? Men man kanske kan ha någon som man besöker, som man träffar varje dag och umgås med. Kanske äter tillsammans, kanske... åtminstone fika tillsammans, och att man kan hjälpa varandra med rent praktiska ting, och man kan kanske komma med mat till någon som, eller fika, bröd eller någonting. Man kan hjälpa varandra rent praktiskt med att handla eller klippa gräs eller vad det nu kan vara, för att tjäna varandra, för att hjälpa varandra och ha gemenskap. Och dessutom kan man då använda sina nådegåvor. Kanske komma med ett ord ifrån Herren. Man kanske kan tillsammans bedja. Man kanske kan sjunga lovsånger tillsammans och uppmuntra varandra rent andligt också genom att påminna varandra om ord som man har fått, att man kan ringa varandra för att ge varandra stöttning och hjälp. Det finns så mycket man kan göra, och jag tror att om var och en kristen fattar detta, vilket rikt liv det blir när man ser såna här saker som mera viktigt att göra än att hålla på med sig själv och sitt eget, och att vara sluta sig inom sin egen lilla värld. Istället öppna upp den så att vi kan ha gemenskap med andra syskon. Och det tror jag är vad Gud vill att vi ska göra. Vi ska ha en utökad gemenskap med våra medvandrare, med våra medsyskon. Och det är så många bibelord i Guds ord som visar på det här. Hur ska man annars kunna idka församlingsgemenskap? Vi ska ju låta oss byggas upp med de andra syskonen. Som det står i Petri brev. Det kan vi ta här i Petrus första brevs andra kapitel. Och femte vers så står det så här: och låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus, så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Ja, vi är till för varandra. Vi ska låta oss som levande stenar byggas upp. En sten som är på plats, den har sin plats där. Den kan inte flytta på sig som det behagar, utan den måste vara till städes för att de andra ska få denna stöttning som de behöver. Det finns så mycket som vi skulle kunna läsa omkring det här. Vi ska inte längre vandra som de andra gör, utan vi har en annan vandring att gå nu. Vi har ett annat mål. Och målet är ju att Kristi kropp ska bli uppbyggd så att människorna får se ljuset ifrån denna byggnad. Detta ljus får lysa upp. Förut var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Fortsätt med att göra mer och mer av detta. Att närma dig dina syskon, att umgås med dem, att uppbygga och hjälpa varandra på vandringen. Så vi blir ett folk som är annorlunda, som bryr sig om varandra, och det ljus som är i Kristus får då genom detta skina för människorna. För det är ju vad människorna egentligen längtar efter, det är ju gemenskap, värme och någonting där man kan känna kärlek emellan människorna. Må Gud välsigna dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att jag har kunnat förmedla någonting av den tanke som kom till mig. Att detta med att vara ett ljus, det är också frågan om att låta sig infogas i en församling. Gud välsigne dig, så hörs vi igen om en vecka.